lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till kapitel 5 i femte Mosebok. I kapitlen 1-4 gav Mose den nya generationen av Israels barn ett återblick och en repetition av erfarenheterna under ökenvandringen. I kapitlen 5-7 repeterar Mose de 10 buden och ger en förklaring i ljuset av 40 års erfarenheter i öknen. Det gör han därför att de som ursprungligen hade fått denna lag vid Sinai, de var nu döda och begravda i ökensanden. Och nu talar han till en ny generation. Det är Israel som ska gå in i Kanans land och inta det så som Gud hade bestämt. Någon kanske tycker att det här programmet blir en repetition av det vi gick igenom i andra Mosebok kapitel 20, där det berättas om hur Mose mottog lagen på Sinai. Och det är till största delen nog så likt andra Mosebok 20. Men det visar oss att budorden är så viktiga att de måste vidareföras till varje ny generation. Psalmisten säger i Psaltaren 40, vers 9, att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i Psaltaren 119, vers 174, jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Vi läser femte Mosebok, kapitel 5 och vers 1. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem, hör Israel, det stadgar och förordningar som jag idag framställer för er, och lär er dem, och håll dem, och gör efter dem. Här är det fyra viktiga steg vi ska ta i förhållande till Guds ord. Det första är att höra det. Det andra att lära det, så att vi kan få kunskap och verkligen veta vad Gud säger. Det tredje, att hålla eller bevara det vi hört. Det vill säga att tänka på det, bevara det i vårt hjärta. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig, står det i Psaltaren 119, vers 11. Och det fjärde är att göra efter ordet. Det vill säga göra det som ordet säger. Praktisera det. För ordet skulle inte bara vara i vårt huvud och vårt hjärta. Men det skulle också nå ut till både händer och fötter. Det finns faktiskt människor som säger att de lever efter de 10 buden och att det är deras religion. Om du verkligen ställer sådana människor mot väggen och pressar dem, vilket jag har gjort många gånger, så kommer man underfund med att vad de verkligen menar är att de röstat ja för de 10 bud. Det vill säga, de har hört dem och tycker att de är bra, men de har verkligen inte hållit dem. Gud gör det mycket klart att han inte frälsar någon genom att hålla ett moraliskt mönster. Det är inget fel på mönstret, på lagen. Men det är något hos oss som slagit fel, totalt. Som Paulus säger i tredje kapitlet i Romarbrevet, i verserna 20-21. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. och i Galaterbrevets andra kapitel, vers 16. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Varför blir ingen rättfärdiggjord genom lagen? Därför att efter syndafallet bär vi alla på en syndig natur. Romarbrevet 7, vers 18 säger: Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Och jag läser i Galaterbrevet 3, vers 19 i Hjärts översättning. Vad tjänade då lagen till? Den blev tillagd för lagbrottets skull, och den skulle gälla in till dess att den avkomlingen föddes som löftet gällde. Lagen kom alltså på grund av våra överträdelser och synder, och den skulle gälla tills dess han kom som löftet gällde, det vill säga Kristus. Och jag läser vidare i Galaterbrevet 3 i Hjärts översättning, verserna 24 och 25. Lagen har alltså blivit en övervakare som skulle fostra oss till Kristus, för att vi skulle bli rättfärdiga genom tron. Men när nu tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. Lagen avslöjar att vi är syndare som behöver en frälsare. Lagen är god, det råder ingen tvekan om det. Den uppenbarar Guds heliga väsen. Låt lagen uppenbara Guds heliga krav, så att du kan se att Kristus är ditt enda hopp. När du en gång ska möta Gud och avlägga räkenskap för ditt liv. Femte Mosebok kapitel 5, verserna 2 och 3. Herren vår Gud slöt ett förbund med oss på Horeb. Inte med våra fäder slöt Herren detta förbund, utan med oss själva som står här idag, oss alla som nu lever. Ansikte mot ansikte talade Herren till er på berget ur elden. Jag stod då mellan Herren och er, för att förkunna er vad Herren talade. Ty ni fruktade för elden och steg inte upp på berget. Han sade: Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Israel var i avgudsdyrkans land när de var i Egypten, och de levde i en tid full av avgudsdyrkan. Och vi ser i vers 7: Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Gud förbjuder polyteism, det vill säga flerguderi, som alltså är att tro på mer än en gud. Det finns inget bud mot ateism, för den existerade inte på den tiden. Eftersom de levde för nära naturen och därmed nära Guds ursprungliga uppenbarelse. Ateisterna dyker upp först vid kung Davids tid, och Gud kallar dem för dårar. I Saltaren 53, vers 1 står det: Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Idag kan ateisten vara en universitetsprofessor och bli betraktad som begåvad och intellektuell, men Gud säger att han är en dåre. Människans första synd var inte ateism, men religionsblandning. Det vill säga, hon dyrkade flera gudar, inte bara den enda sanne Gud. Solen och andra planeter var något av det första som människan började tillbe efter att hon vänt Gud ryggen. Det första budet nämner inte ens ateism, men säger: du ska inga andra gudar ha vid sidan om mig. I Predikaren kapitel 1 och vers 14 står det: när jag nu såg på allt vad som händer under himmelen, se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Och några verser tidigare säger han att det är intet nytt under solen. Och det är sant. Ska människan uppleva något radikalt nytt, måste hon lyfta sin blick ovan solen. Och när människan har vänt Gud ryggen, kan hon inte se högre än solen och planeterna, och så dyrkar hon dem. Hennes tro sträcker sig inte längre än hon kan se. Och i vår tid är tidningarna fulla av horoskop, som är ett av de sätt på vilket man i vår tid dyrkar planeterna och solsystemet. Den fallna människan tillber hellre skapelsen än skaparen. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, hade Gud sagt. Verserna 8-10. Du ska inte göra dig något beläte som är en bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud. I det nya testamentet är det uttryckt så här: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det vill säga, allt som kommer mellan dig och din Gud är en avgud. För någon är det en artist eller idol man ser upp till. För någon är det plånboken. Och för någon blir till och med barnbarnen en avgud. TV:n kan också bli en avgud. Vad som helst som intar första platsen i vårt hjärta är en avgud. Vers 11. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Gud säger klart att han kommer att hålla den ansvarig som missbrukar hans namn. Och Hebreerbrevet 9:27 säger att det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Och Herren varnar oss och säger att han ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. De tre första buden är de så kallade negativa buden. Det vill säga buden som säger du skall icke. Men i och med det fjärde budet kommer vi till de så kallade positiva buden. Det vill säga buden som säger du skall. Vi läser i femte Mosebok kapitel 5, verserna 12-15. Håll sabbatsdagen så att du helgar den som Herren din Gud har befallt dig. 6 dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra någon syssla, inte heller din son eller din dotter eller din tjänare eller din tjänarinna eller din oxe eller din åsna eller någon av dina dragare, inte heller främlingen som är hos dig inom dina portar, för att din tjänare och din tjänarinna må ha ro såväl som du. Du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens land, och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Det är inte tillfälligheter som gör att sabbatsbudet är placerat som det fjärde budet, alltså mitt mellan de tre första som talar om vårt förhållande till Gud och de sex sista som talar om vårt förhållande till medmänniskan. Sabbatsbudet har i högsta grad att göra med vårt förhållande till Gud, men det blir också ett vittnesbörd inför våra medmänniskor. Sabbatsdagen är ett synligt förbundstecken, ett vittnesbörd för hela världen. Genom att helga vilodagen avlägger de den bekännelsen att de vill tillhöra Herren och stå fast i hans förbund. I Andra Mosebok 20 säger Herren att det som är orsaken till att han bestämt att var sjunde dag ska vara en vilodag är därför att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Men förutom att vara en vilodag ska vilodagen vara något som påminner Israel om att de varit trälar men blivit förlossade av Gud. Därför bör de helga vilodagen. Gud har skänkt dem rätten att vila på denna dag, och därför ska den dagen avskiljas för Herren. Stillhet som ger oss tid till sabbatsro i Gud är sabbatens gåva till oss. Så det handlar om något mycket mer än att bara göra något annat än det man eljest sysslar med. Det handlar om att avskilja dagen till stillhet inför Gud och till samling och gemenskap i familjen. De tre första buden talade alltså om vårt förhållande till Gud. Det fjärde budet gällde både förhållandet till Gud och våra medmänniskor, eftersom det blev ett synligt vittnesbörd för världen att vi helgar vilodagen. Och därmed har vi kommit till det femte budet och till vårt ansvar i förhållande till våra medmänniskor. Vers 16. Hedra din fader och din moder som Herren din Gud har befallt dig, för att du må länge leva och det må gå dig väl i det land som Herren din Gud vill ge dig. I Ordspråksboken kapitel 1 vers 8 står det: Hör min son din faders tuktan och förkasta inte din moders undervisning. När Israels folk nu ska gå in i löfteslandet så ska de hedra sin far och sin mor. För den nation som förkastar den förmaningen blir inte välsignad. Och orden i Efeserbrevet 6 vers 4 som säger: Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja, står i nytestamentlig tid tillsammans med budet om att hedra far och mor, och talar om det ansvar och de förpliktelser som vilar över både gammal och ung. Och vi bör meditera över de orden och leva därefter. Vi läser femte Mosebok 5, vers 17. Du ska inte dräpa. Det hebreiska ord som här används för dräpa betyder mord. Du ska inte mörda. Det är personligt. Det talar om att överlagt och avsiktligt att mörda någon eller att i sinne och aggression allvarligt skada någon. Det har alltså inte något med krig att göra. Och vi ska senare se hur Gud kallar dessa människor att ödelägga fienderna i sitt land. Därför är det viktigt att se texten i sitt sammanhang. Femte Mosebok 5, vers 18. Du ska inte heller begå äktenskapsbrott. Vi lever i en sexfokuserad tid. Reklamen är präglad av det. Klädmodet präglas av det. Och moralen präglas av det. Familjer blir upplösta. Gränserna flyter. Och synd mot detta bud bryter ner vår nation. Men Guds heliga bud och krav gäller fortfarande. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Det säger Gud. Och vers 19. Du skall inte heller stjäla. Även om det finns många som ärligt kan säga att de aldrig rånat en bank eller ett postkontor, så betyder det inte att de därmed aldrig har tagit något som inte var deras. Och även om du aldrig har stulit något, men kanske bara haft tanken att ta något som inte var ditt, så är redan tanken synd inför Gud. Hat gör oss skyldiga till mord. Lust gör oss skyldiga till äktenskapsbrott. Och vi läser vers 20 och 21. Du ska inte heller bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte heller ha begärelse till din nästas hustru. Du ska inte heller ha lust till din nästas hus, ej heller till hans åker eller hans tjänare eller hans tjänarinna. Ej heller till hans oxe eller hans åsna. Ej heller till något annat som tillhör din nästa. Budet avslöjar att det är synd till och med att begära något som tillhör en annan. Mose repeterar för den nya generationen hur han mottog de två tavlorna som Gud själv hade skrivit på. Och verserna 23 till och med 26. När ni nu hörde rösten ur mörkret, medan berget brann i eld, trädde ni fram till mig, alla ni som var huvudmän för era stammar, lika så era äldste. Och ni sade, se, Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne bli vid liv. Varför ska vi då likväl dö? Denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi än vidare får höra Herrens, vår Guds, röst, så måste vi dö. Ty vem finns väl bland allt kött som kan, som vi har gjort, höra den levande Gudens röst tala ur elden och ändå bli vid liv? Denna erfarenhet var så skrämmande att de önskade att Mose skulle motta budskapet från Gud och sedan berätta för folket, som det står i vers 27. Träd du fram och hör allt vad Herren vår Gud säger, och tala du till oss allt vad Herren vår Gud talar till dig, så vill vi höra det och göra efter det. Israels barn lovade att de skulle hålla lagen, men det gjorde de inte. Och lyssna nu till Guds hjärterop för sitt folk, vers 29. Ack, att det hade sådana hjärtan att det alltid fruktade mig och höll alla mina bud. Det skulle ju då gå dem och deras barn väl evinnerligen. Problemet var att nationen bröt Guds lag. Folket som av Gud hade fått sig givet löftenas land, och som av Gud hade fått lagar både för sig själva och för landet. Men de håller sig inte efter Guds lag, men vandrade efter sitt eget hjärtas begär. Lagen är den spegel som Gud håller framför oss och som avslöjar att vi alla är syndare. Spegeln på badrummet visar oss att vi är smutsiga i ansiktet, men spegeln kan inte tvätta bort smutsen. Lagen kan avslöja vår synd, men den kan inte frälsa oss. Vi måste till tvättstället eller duschen för att tvätta oss. Lagen är spegeln som säger att vi måste komma och tvätta oss. Den säger att vi måste komma till Jesus Kristus. Det är Jesus, Guds sons blod, som renar oss från alla våra synder. Han både renar och bevarar oss från synden. I Lammets blod, det dyra, kära blod, som gav mig liv då jag vid korset stod, där fann jag tröst, en säker ankargrund, en tillflykt nu och i min sista stund. Jag frågar inte dig om du är enig i de 10 budorden, och jag frågar inte heller vad du menar om dem, men frågan är, har du hållit dem? Låt mig ta ett exempel som jag har ifrån Norge. Det var en ung man, låt oss kalla honom Kjell. Han tog en utbildning med tanke på handel och kontor. Det närmade sig examen och läraren frågar honom, varför är du så nervös inför examen, Kjell? Ja, svarade Kjell, det är ju sista året och avslutande examen, så mycket av min framtid beror ju på hur jag klarar den examen. Ja, men, sa läraren, kan du inte lova mig, Kjell, att du ska göra så gott du kan? Och ja, Olav, svarade Kjell, det kan du lita på. Jag ska göra så gott jag bara kan. Ja, men då behöver du ju inte oroa dig då, svarade läraren. För om du skulle få dåligt betyg på den här testen, så lovar jag att gå upp till din censor och säga, Kjell ska ha högsta betyg, för han har gjort så gott han kunde. Åh nej, sa Kjell, den går de inte på. Varför inte det, sa läraren. Nej, sa Kjell, för det blir aldrig frågan om jag har gjort så gott jag kunde. Åh, sa läraren, vad blir det frågan om då? Om det är rätt det jag har gjort, sa Kjell. När du ska göra räkenskap för ditt liv inför Gud, blir det aldrig frågan om du har gjort så gott du kunnat. Det är en enda sak det blir fråga om, är det rätt det du har gjort? Lagen gjorde ingen människa till syndare, men lagen avslöjade att människan var en syndare. Lagen har blivit given för att du och jag skulle se vår synd och vända oss till honom som är den ende som kan förlåta synder. Kom till Jesus med din synd. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.